kommer härnäst? Hur mycket kan samhället tvinga på en som man inte vill ha? Vem ska se till att jag får välja mitt liv och mitt sätt att kommunicera med omvärlden?
Idag möter vi Aurora Unge som väljer bort internet för hälsans och miljöns skull. Priset är en krångligare vardag. Du lyssnar på Nedkopplad i P1 med mig, Jenny Bansson Djurvall. Vi har frågat riksdagspartierna på vilket sätt de vill minska det digitala utanförskapet. Mer utbildning föreslår flera partier.
Det är viktigt att man ger biblioteken runt om i Sverige ett uppdrag att stötta människor att liksom ta sig över den här tröskeln och lära sig hur det fungerar.
Och vi avrundar den här omgången av Nedkopplad i P1 med ett samtal med forskaren Dino Viscovi. Han studerar hur de ungefär 2 miljoner svenskar som är över 65 använder eller inte använder internet. Vad tänker han om hur riksdagspartierna resonerar? Vi har i tidigare program pratat om de som skulle vilja men inte kan vara uppkopplade. Men det finns också personer som väljer bort internet. Nu ska vi träffa Aurora Unge. Hon använder en dator men hon har ingen mobiltelefon. För henne handlar det om att vara i nuet, men också om miljön och om demokrati.
Ofta när jag berättar det här så säger folk, åh men gud vad skönt, jag skulle också vilja inte ha någon mobiltelefon. Åh men gud vad skönt det låter, att inte bli avbruten hela tiden. Åh vad skönt, tänk om jag också... Men de väljer inte det.
I hallen i huset hos Aurora Unge står en fin klinod med ringlande sladd och en rejäl lur.
Bakelit, svart bakelittelefon.
Men det är inte den hon använder, utan den gråvita lite fyrkantiga telefonen som är inkopplad i ett telefonjack vid trappan.
Det är en gammal kontorstelefon. Den har högtalarfunktion, vet du. Jättehäftigt. Så då kan jag sätta, när jag sitter i telefonkö en tre kvart till 1177 eller nej, till någonstans, då kan man trycka på en liten tangent här så att det blir, kommer på högtalare. Kan jag stå och diska medan jag står i kö? Det är fantastiskt.
Aurora är utbildad trädgårdsmästare och fritidsledare. Hon är 51 år gammal och bor med sin sambo i utkanten av Södertälje. Hon beskriver sig som samhällsengagerad. Och av flera skäl har hon valt att inte ha någon mobiltelefon. Ett skäl, säger hon, är att en påslagen telefon i fickan stör, vare sig den används eller inte.
Jag tycker om det här att man gör en sak i taget. Alltså när jag lever ju så att när jag är ute i naturen, då är jag ute i naturen. Ingenting kan störa mig. När jag pratar med någon, sitter på ett café, ingenting kan störa mig. Jag gör det jag gör i en sak i taget.
Varför är det viktigt?
Jag tror att för mig är det viktigt att jag kan sjunka in i det jag gör. Har vi ett störningsmoment i fickan så är vi inte riktigt där vi är och gör. Och jag vet ju att många ungdomar inte mår så jättebra idag. Jag tror att de skulle må bättre om man la undan mobiltelefonerna och de fick uppleva att vara helt i det de gör. Jag undrar hur många ungdomar idag som har upplevt den känslan, att vara totalt i det de gör och veta att de kan inte bli störda, jag kommer inte bli avbruten. Jag tror att det skapar en meningsfull känsla och jag tror att många har brist på meningsfulla känslor idag. När det liksom kan avbrytas hela tiden. Jag tror att det ger en känsla av att ingenting är särskilt viktigt. Liksom.
Men Auroras tveksamhet till det uppkopplade samhället handlar också om miljön och hållbarhet. Det är lätt att fastna i planlöst surfande och att handla prylar på impuls. Hon bekymrar sig också för hur elektriciteten ska produceras hållbart till allt som är digitalt. Och hon tänker på alla råvaror som behövs i tillverkningen av master, kablar och datorer. Metallerna som behövs i våra mobiler bryts på ett sätt som varken är miljömässigt eller socialt rättvist, säger Aurora.
Vi strävar ju åt ett mer socialt hållbart samhälle och ett miljövänligare samhälle. Men om man tittar på mobilindustrin så är den inte särskilt ren.
Just det. Oj, jag förstår.
Aurora använder alltså inte någon mobiltelefon, men sen några år tillbaka har hon en dator.
Så, här är min dator. Jag klistrar för kameran här. Ingen ska se mig.
Hur känner du inför det här då?
När jag studerar så här så känns det bra. Det känns helt okej kan man säga.
För du pluggar på universitetet och då antar jag att du gör det på distans eller?
Ja, jag pluggar precis på distans. Och ja, då sitter vi i Zoom. Vi har ju Zoom-lektioner och grupparbeten och ja.
Av alla invändningar Aurora har mot digitaliseringen så är demokratifrågan hennes viktigaste. Hon anser att man ska ha rätt att välja om man vill vara uppkopplad eller inte. I praktiken är det krångligt, på gränsen till omöjligt, att välja bort internet, säger Aurora.
Man är ju väldigt tvingad idag att vara uppkopplad. Alltså om jag vill leva i samhället och ha kontakt med myndigheter, åka buss och tåg, hoppa på bussen till exempel, då ska man ju ha mobiltelefon idag, för att de har ju tagit bort kontanterna och man kan heller inte många gånger köpa med sitt Visakort. Så då måste man ju ha mobil för att åka buss. Och jag känner mig ju, jag hamnar ju i sån här skamkänsla liksom. Nej just det, jag är annorlunda, jag kan inte ens åka buss. Nej just det, jag är annorlunda, jag kan inte åka tåg. Nej, jag måste säga till den här eventuella arbetsgivaren, nej jag har ingen mobil, jag känner mig, och så känner jag mig konstig för det. Man är tvungen, och jag tänker på alla andra som inte vill. Alltså vi är ju många som inte vill. Det är ju inte demokrati att man inte känner att man får göra som man vill, utan man är faktiskt tvingad. Det är inte demokrati.
Aurora Unge, en av många som väljer att vara åtminstone delvis nedkopplad. Hur vill politikerna minska det digitala utanförskapet och hur tänker de kring att människor som inte kan eller vill använda internet ändå ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhället? Vi har ställt frågor om det här till samtliga riksdagspartier och Lena Pettersson, reporter. Vad har partierna för tankar om det här?
Det ser ju förstås lite olika ut, men det finns ändå en del gemensamma tankar. Det handlar först och främst om bredbandsutbyggnaden, att det måste vara lika i hela Sverige och ingen ska behöva stå utanför av den anledningen. Och en annan sak som alla partier är överens om, det är att det måste finnas service för de som inte är digitala. Och sen är det flera partier som pekar på behovet av utbildning och stöd för de som har svårt att ta till sig den digitala tekniken.
Mm. Ska vi titta lite på de olika partierna då?
Det kan vi göra, och vi kan börja med Liberalerna som är ett av de partier som betonar utbildning. Vi hör Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna.
Det måste finnas lättillgänglig utbildning för alla som vill tillägna sig den här tekniken. Lättillgänglig helpdesk när det krånglar behöver man också ha.
Vem ska stå för den här lättillgängliga hjälpen?
Staten ska ta ett ansvar och som jag tycker backa upp med finansiella resurser. Det som kan kosta här, det är ju att ha en helpdesk som är lättillgänglig när det krånglar.
För de då som ändå inte kan eller vill vara digitala, hur ska man garantera att de ändå kan vara en del av samhället och få den service de har rätt till?
Ja, här måste det alltså finnas människor som man kan ta kontakt med, ta hjälp av när det gäller att utföra olika då betalningsinsatser och sådant. Det måste alltså finnas en människa vid sidan om de här digitala systemen.
Behövs det någon ytterligare lagstiftning för att garantera att det finns en människa i de här situationerna?
Ja, tyvärr så tror jag att det måste finnas en lagstiftning som garanterar den rätten för människor med demens, människor med funktionsvariationer av olika slag som gör att man inte kan utnyttja nätet.
Det sa Barbro Westerholm, Liberalerna. Och ska vi gå vidare till nästa parti? Vad säger Centern, Lena?
Ja, Centerpartiet är ju ett av de partier som trycker allra hårdast på bredbandsutbyggnaden i hela landet. Man talar då om digital allemansrätt och menar att staten ska ta ett tydligt ansvar för det här. Och så föreslår man att alla kommuner ska se till att äldre personer erbjuds IT-coachning och gärna då via biblioteken och gärna med stöd av frivilliga ungdomar, skriver Centerpartiet. De vill också att myndigheter, kommuner och landsting ska ta användarna till hjälp när de utformar sina hemsidor så att det just blir så användarvänligt som möjligt. Och Centerpartiet vill också se fler servicekontor, alltså där man kan få hjälp från flera myndigheter på ett och samma ställe. Och det vill också Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.
Mm. Om vi fortsätter med just Socialdemokraterna då, vad vill de göra mer för att minska det digitala utanförskapet?
Ja, Socialdemokraterna har som mål att år 2025 så ska 99,9% av svenskarna ha tillgång till ett supersnabbt bredband. Det är alltså den här bredbandsutbyggnaden de pratar om där. Så lyfter de också DigiDel-center där människor kan få stöd och kunskap om digitala tjänster. Och det är en satsning som regeringen har genomfört. Det finns 23 sådana idag. Regeringen har också avsatt pengar för att öka tillgängligheten och användbarheten i digitala system. Och då handlar det bland annat om att stötta utbildningsprojekt.
Mm. Från Socialdemokraterna då till Moderaterna, vad tänker de?
Ja, för Moderaterna så är det som för flera andra partier. Det handlar mycket om bredbandsutbyggnad, utbildning och stöd. Och vi kan höra Maria Stockhaus, moderat riksdagsledamot.
Då tycker vi att det är viktigt att man ger biblioteken runt om i Sverige ett uppdrag att stötta människor att liksom ta sig över den här tröskeln och lära sig hur det fungerar. Och sen har vi den gruppen som antingen inte vill eller inte kan på grund av att man har någon funktionsvariation som gör att man inte har möjlighet att ta del och använda digitala verktyg. Då finns det ju, dels finns det en hel del kompensatoriskt för de som har olika former av svårigheter att förbereda till exempel barn och ungdomar som går inom särskolans ram att man förbereder dem för att använda digitala verktyg och de hjälpmedel som finns för att använda för att bli mer digitala. Och sen har vi de naturligtvis människor som helt enkelt inte vill av olika skäl. Och det kan ju inte vara så att man blir utan liksom, offentlig service, det som är självklart för alla på grund av att man väljer bort de digitala verktygen. Då måste det finnas en skyldighet för myndigheterna att fortsätta stödja de som inte vill använda digitala vägar in.
Maria Stockhaus, Moderaterna, var det. Om vi går vidare bland partierna och hur de ser på digitalt utanförskap, Lena Pettersson.
Ja, Kristdemokraterna vill bland annat stärka möjligheten för äldre och funktionshindrade att använda digitala redskap. Det handlar till exempel om tillgång på wifi på sjukhus och boenden. Om vi sen går till Vänsterpartiet så trycker de mycket på bredbandsutbyggnaden och menar att man inte ska klippa det gamla kopparnätet innan alternativ kommit på plats. Och de är också ett av de partier som eventuellt kan tänka sig en skärpt lagstiftning för att garantera att det finns analoga alternativ för kontakter med myndigheter.
Just det. Då har vi två partier kvar, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Vad säger de?
Ja, Sverigedemokraterna säger precis som Vänsterpartiet att det är viktigt att inte montera ner det fasta telefonnätet innan det finns alternativ på plats. Och de vill också öka den icke-digitala servicen och då inte minst på landsbygden. Till exempel genom att säkerställa en postutdelning som fungerar. Och de vill att det ska finnas samhällsservice i hela landet och då bland annat i form av fler servicekontor.
Mm. Då är det Miljöpartiet slutligen.
Ja, och deras talesperson i den här frågan, Peter Eriksson, han har tidigare varit digitaliseringsminister. Och han vill bland annat öka kraven på myndigheterna att ge alla en likvärdig service, även om de inte är digitala.
Dels med att skärpa rättigheterna här. Myndigheterna idag har ju krav på sig, men jag tror att vi kanske måste se över den här lagstiftningen så att det blir ännu tydligare att alla ska ha möjlighet till en likvärdig service, även om man inte är med i den digitaliserade världen. Men det är också en fråga om att se till med att skapa ett tryck och möjligheter för företagen och myndigheterna att få fram en design, en teknik som gör det möjligt för alla att vara med. Det är inte rimligt att kräva att alla ska kunna den nya tekniken eller ens vilja vara med på den, utan myndigheter och också företag måste faktiskt få krav på sig att alla ska kunna vara med och ta del av samhällets service och möjligheter.
Det sa Peter Eriksson, Miljöpartiet. Men Lena, kan du sammanfattningsvis säga om du tycker att något parti har grundligare idéer och tankar för att minska det digitala utanförskapet?
Ja, vad man i varje fall kan säga det är ju att vissa partier har tänkt lite vidare när det gäller den här frågan. Miljöpartiet, som vi hörde, de pekar också på behovet av att ändra försörjningsstödet, det som man brukar kalla för socialbidrag, så att dator och andra digitala redskap ska ingå i det som en självklarhet. Och sen hörde vi ju dem säga att de vill ställa krav på tillverkarna av digitala verktyg så att de här verktygen verkligen ska bli lätta och enkla att använda. Centerpartiet är också ett sånt parti som tar upp frågan om just användarvänlighet och föreslår alltså att myndigheter, kommuner och regioner ska ha som rutin att de som använder tjänsterna också ska vara med och vara delaktiga när de här tjänsterna utvecklas.
Ja, för många, också för de som använder internet, ibland är det svårt att fixa sina ärenden på internet. En av dem är Inger Kerstensson. Hon försöker så gott det går på annat sätt.
Det finns ju de som har telefonnummer som man kan ringa istället. Och den möjligheten har jag ju använt då. Och eftersom jag bor i en stad så finns det vissa som har sina kontor. Alltså det finns personal som man kan fråga. Men ja, det är ju krympande möjligheter på det också även i stan. Det handlar om en demokratifråga också. Jag tycker det känns inte alls bra när från regeringshåll står personer den ena efter den andra och uttalar att vi ska digitalisera mer och vi ska bli främst i världen på att digitalisera samhället. Jag tycker det är skrämmande helt enkelt. Det finns ingen valmöjlighet inbakad i ett sånt spår.
För många är webbplatser och appar krångliga, även för de som är digitala. Vi har i tidigare program hört forskare säga att just användarvänligheten ofta glöms bort. Och det säger också Dino Viskovi som forskar på hur personer över 65 använder eller inte använder internet. Dino finns här i studion nu. Du har tittat igenom vad riksdagspartierna svarar på våra frågor om digitalt utanförskap. Vad är din reflektion?
Sammantaget så ger det många goda förslag. Saker som redan är på plats och saker som man jobbar med. Till exempel fortsätta att satsa på infrastruktur, fiberkabel, att även glesbygd blir inkluderad. Man pratar om alternativa kanaler för de som inte har digitala apparater. Man pratar om särskild omsorg om funktionshindrade. Man tror att biblioteken är bra platser där folk kan få hjälp och support, digidelcenter och så vidare. De här sakerna finns redan och de fungerar bra, men de är inte tillräckliga. Det behövs mer utbildning, utbildningsmöjligheter, trygga platser där man kan lära sig det här. Och på vissa håll så vill man inte riktigt berätta att man har de här tjänsterna, för då får man för mycket. Man kan inte ta emot den efterfrågan som finns helt enkelt. Man kan inte möta den. Så att där är det är en underinvestering i fortbildning. För det här är inte självspelande teknik. Den är inte självinstruerande. Utan vi måste gång på gång lära nytt och skaffa nytt. Och man har inte tänkt så mycket på att det krävs en viss ekonomi för att vara digitalt inkluderad. Och när vi tittar på de äldre så är det då att De som bara har en apparat, de använder ju det här ganska lite generellt sett. Har du två apparater eller fler så använder du egentligen det här tre gånger så mycket som en som bara har en.
Hur kommer det sig?
Ja, de är ju ändå specialiserade, de här apparaterna. Du kan inte släpa runt på en PC för att parkera bilen, utan då måste du ha en smarttelefon. Samtidigt kan det vara svårt att överklaga ett myndighetsärende på smarttelefonen, som dessutom är särskilt svårhanterlig om du inte har riktigt bra syn och bra motorik. Så att en mobil enhet får röra sig i det offentliga rummet, klara transaktioner, biljetter och annat, och en större enhet för att kunna ta del av medier och även skriva saker, hantera hushållets administration. Det är de två grundkomponenterna som vi nu har designat samhället för. De borde man då också ta ansvar för politiskt. Hur gör vi nu då med användarna? Så att de har ekonomiska resurser och kunskap att kunna hantera det här. Det behövs pengar och kunskap.
Finns det något annat du ser att politikerna kanske missar eller inte riktigt tar på allvar?
Ja, egentligen den här idén om att Sverige ska bli bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter, som det heter i denna slogan, så ingår ju också då idén om att det normala när det gäller myndighetskontakter är det digitala. Men det intressanta som man kan undra över, det är ju att man har gjort så lite användarstudier. Klarar folk av att navigera på de här sidorna? Förstår de ordentligt vad som finns där? Och känner de sig trygga med de här lösningarna?
Vad vet du om användarvänligheten och hur den uppfattas hos människor som är 65 plus?
Vi ser ju att i princip en majoritet skulle hellre göra det här på ett annat sätt som de kände sig tryggare med. Och det är mycket vanligt att man kommer till biblioteken för att få bekräftelse på, har jag gjort rätt? Är mina räkningar betalda nu? Och vi har ju pratat väldigt mycket om trygghet i samhället ju, och vi gör de här trygghetsmätningarna då i alla kommuner. Då pratar vi alltid om det fysiska rummet. Om man vill vara ute på kvällen, om man är rädd för vissa torg eller platser. Vi måste ju också ställa om fokus, är man trygg på internet? Och var är man osäker och var är man trygg? Och hur trygga är myndigheterna som platser då? Det är ju känslig information att logga in på 1177 och titta på journaler och så vidare. Så vi vet väldigt lite om medborgarnas förtroende för och känslor inför och kompetens att använda myndigheternas gränssnitt, deras digitala plattformar. Och där behövs ju resurser. Dels för att utvärdera det befintliga, och det behövs också rutiner för att utveckla de nya, så att användarstudierna är med redan i framtagningen av de här hemsidorna.
Hur ska vi komma dit då?
Ja, det är att testa och utveckla, och det finns ju massor med bra gränssnitt där ute ju. Om vi bara tänker efter om hur krångligt det var att betala räkningar i internetbankens begynnelse, så har det blivit betydligt enklare idag. Vi kan också minnas att det var ganska svårt att till och med navigera på vissa tidningars hemsidor. Men nu är de stabilare, och dessutom så är det inte så svårt att gå från Dagens Nyheter till Expressen till Aftonbladet eller Svenska Dagbladet. För att där har man hittat en standard och användarvänlighet.
Hur är det då på det officiella Sveriges digitala service-sidor?
Ja, det ser ju olika ut från myndighet till myndighet faktiskt. Och det finns ingen given standard. Och Sveriges 290 kommuner vill sätta sin egen prägel på sina egna hemsidor. Och så. Man kan mycket väl tänka sig en myndighetsstandard där myndighetssidorna alltid är likartade.
Med anledning av vad du har hört om hur politikerna tänker här nu, vad ser du i framtiden? Säg om 5 år, om 10 år?
Om vi inte gör någonting radikalt annorlunda och börjar satsa på användarstudier, att vi ställer om perspektivet i ett användarperspektiv, då kan jag inte se att de närmsta 5-10 åren blir annat än en upprepning av det vi har sett nu.
Mm. Om du fick lägga lite tillägg här till de olika motionerna som partierna har skrivit, vad vill du ha med?
Tänk alltid på användarna och gör ordentliga användarstudier innan någon digital lösning kommer på plats. Det skulle vara mitt huvudbudskap.
Tack Dino Viskovi, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap på Linnéuniversitetet. Du har lyssnat på Nedkopplad i P1. Programmet producerades av Lena Pettersson, slutmixen gjordes av Magnus Larsson, och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.